Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
Då säger vi hej alla och välkomna till podd nummer 168 som ska handla om världens snabbaste kvinna, typ i alla fall, Ida Zetterström. Vi kommer snart vidare till det, men vi ska börja med ett meddelande från vår samarbetspartner AJ Produkter i Mariehamn. Är du sugen på en ny kontorstol eller ett bättre skrivbord så ska du i så fall ta kontakt. För AJ Produkter har allt för kontoret, lagret och industrin. Surfa in på ajprodukter.se, hitta det du behöver och mejla beställningen till info@baltikprodukter.ax. Allt levereras fraktfritt till Åland. Och det bästa av allt, skriv i mejl att du hört reklamen i poddens Ålands Handel så får du 5% rabatt på hela beställningen. AJ Produkter för bättre arbetsmiljöer. Och det här informationen lägger vi in i avsnittsbeskrivningen på Spotify, så kika in där. Nu går vi vidare till dagens huvudperson som inte är Fredrik Rosenqvist men som sitter med som sidekick i soffan. Hur har du det, Fredrik, idag?
Jo, bra, men julfreden börjar infinna sig smått här.
Underbart, och eftersom nu Fredrik sa det här så måste vi förklara att det här avsnittet spelas in strax före jul, men det sänds den 12 januari.
Tror vi.
Och i soffan med oss så har vi Ida Zetterström. Hej Ida.
Hej.
Med dig finns det så mycket att prata om så vi vet inte riktigt var vi ska börja.
Ja, kör på bara.
Du är elektriker från början. Du jobbade som det några år. Sen blev du butikschef och mycket annat på Klingberg. Så du stannade där i nästan 10 år.
Ja, nästan 10 år.
Men sen började du köra motorcykel.
Ja, jag körde motorcykel även när jag var där. Så att jag var på Klingbergs när jag tog min licens för toppfjul och gjorde den övergången till bil. Och sen var det vart lite för mycket race som jag kände att jag behövde lägga tiden på. Så jag kände att innan det började vara övermäktigt så behöver jag ta tag i det, och då startar jag mitt eget företag och börjar jobba med annat.
Och det här ska vi komma tillbaka till, men om man snabbspolar lite nu så började du som motorcykelförare och du körde hoj snabbare än alla andra. Och för 2 år sedan så tog du steget till Top Fuel Dragster.
Ja, precis. Typ. Jag började ju när jag var 8 redan i bil egentligen. Så jag började ju junior dragster när jag var 8. Och när jag var 16 så tog jag licens för en klass som heter Supercomp Dragster. Som är liksom nästa steg du kan köra. Snabbast du kan köra när du är 16 egentligen.
Alltså 8 år gammal?
Ja, när jag var 8 år gammal började jag köra junior dragsters. Och det var det lägsta du kunde vara då i ålder. Nu så tror jag du till och med får vara 6 år när du börjar. Så.
Okej, man ser ju inte hur man ser ut i en podd, men jag såg lite chockad ut. hur snabbt kör man då när man är 8 eller 6?
När man är 8 år ungefär, jag tror att jag körde kanske 70 km i timmen på 200 meter. Sådär. Och sen när man var 12 fick man köra lite snabbare, så då körde jag ungefär 150 km i timmen på 200 meter. Men det är ju 0-150 km i timmen på 200 meter, vilket betyder att du slår ju de allra flesta gatbilarna, även liksom Porsche och snabba bilar. Sådär. Så att det är ganska snabbt när man är barn.
Ja, men jag förlåt att jag snöar in mig på det här, men om man är så här 7. Mamma och pappa, jag vill börja köra drag racing nu i en bil.
Ja.
Som förälder liksom, sa de, ja men det är klart. Eller ja, var det alltså, de som stoppade i bilen då? Eller?
Nej, alltså mina föräldrar har ju alltid varit på banan. Så jag har ju varit på banan sedan jag var 3 veckor gammal. Ja. Så för mig var det inte så konstigt. Utan jag hade ju själv sagt sedan jag var liten att jag ville börja köra så fort det gick. Så att min pappa byggde ju en bil åt mig. Och när jag fick börja köra så började vi köra tillsammans då i junior dragster. Och det är ju, alltså drag racing är ju en väldigt säker sport. Så jag tror ju att om man tittar liksom på alternativen, jag kan ju säga under hela min uppväxt när jag körde drag racing, aldrig att jag har skadat mig. Jag tror jag har bränt mig en gång på avgasröret. Det är väl det enda. Och jag tränar gymnastik på ganska hög nivå. Jag kan säga att där har det varit mycket fingrar ur led och nackkotor och halvknakade liksom. Och allting är ju relativt, men det finns ju väldigt många andra sporter som, jag menar, kolla ridsport. Ja, fotboll har ju ganska mycket knän ur led och grejer. Och jag menar, ja, gymnastik är inte heller helt ofarligt. Så jag kan säga att som förälder, om du ser ditt barn köra drag racing, så tror jag nog man känner sig ganska säker.
Kanske man borde överväga åt sina barn. Börja med drag racing istället för hästar och fotboll.
Ja, jag tror att det är en bra idé.
Hur som helst, så när du körde motorcykel så då var du världens snabbaste kvinna med 346,9 km per timme.
Ja, och det är ju egentligen ingenting som man mäter, för killar och tjejer kör ju på samma, på helt samma premisser. Så det finns ju ingen tjejklass eller killklass. Men det uppmärksammades ganska mycket i medier världen över, just för att det hade funnits en tjej då som hade kört en helt annan klass av motorcyklar, som hade då världsrekordet, om man kan kalla det så, för tjejer. Och sen slog vi det då på en motorcykel, i en motorcykelklass där du kör med gatdäck och utan stödhjul. Medan hon körde med, du vet, mer effekt, stort slick, då som man kallar det, bakhjul, och stödhjul. Vilket betyder att det borde i regel vara svårare för oss att köra snabbare. Så det var väl också därför det varit så otroligt uppmärksammat att ingen har gjort det, och ingen har slagit det än heller. Så att, det var ju en rolig grej som uppmärksammades, men egentligen så mäts ju killar och tjejer på precis samma premisser. Men när vi körde det där också, då var vi ju i Europa då, som man kör den här klassen Super Streetbike, vi var ju näst snabbast av alla. Så ja, vi var snabbast tjej, men i vår klass så var vi också näst snabbast någonsin liksom.
Och sen går vi vidare till Top Fuel Dragster. I år har du slagit, vad är det, 2 Europarekord i varje fall. Mm. Du har satt hastighetsrekord 516 km per timme.
Ja.
Så med 12 000 hästkrafter strax bakom dig, en meter ungefär. Det låter faktiskt inte helt ofarligt, det får jag säga.
Ja, som sagt, racing är ju nog en säker sport. Jag skulle ju säga att det är mycket säkrare när man egentligen sitter i toppfjulen än vad det var på motorcykeln. På motorcykeln är det ju så otroligt oskyddad. Du har ju bara din hjälm egentligen och ryggplatta och läderställ och skor. Men man har ju inte så mycket mer. Alltså att om det går dåligt, så du är ju ganska oskyddad. Medan nu när jag kör, även om det är liksom 11 000 hästar, jag har ju en bur runt mig, jag har ju overaller och hjälmar och så här som ska klara av att, även om det skulle vara en brand, så ska jag ju klara av egentligen 20 sekunder och vara liksom helt brinna utan att skada mig under och så här. Så att allting är ju gjort väldigt säkert. Vi gör ju liksom såna här escape-test då, som vi kallar det, att hur snabbt du ska kunna komma ur, och du ska kunna komma ur under 8 sekunder. Så att jag menar, om du ska kunna vara, du ska kunna brinna i värsta fall liksom 20 sekunder utan skador, men du kan ta dig ut på 8, vilket betyder att du ska ha marginal där liksom. Och det är ganska mycket såna här grejer, och för mig då som har motorn bakom mig, är det väldigt sällan vi har problem med bränder. Det finns ju de bilarna som har motorn framför sig, då är ju det en större risk liksom. Men för mig så, nej, jag känner att det är en väldigt säker sport, det är det.
Vad är det snabbaste du har kört, Jörgen? Vi måste säga vem som är långsammast i rummet. Vi vet inte vem som är snabbast, men vad har du kört i en bil? Eller motorcykel?
Jag vet att jag har kört över 200 någon gång på autobahn i Tyskland.
Ja.
Det vet jag att jag har gjort. Men jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna kring det.
Nej. 225, slår du det?
Nej, det drar jag nog. Har du gjort det?
Min Alfa Romeo, som aldrig riktigt var sig lik efter jag hade kört 225 på autobahn. Den, jag vet inte riktigt. Den funkar aldrig som den skulle igen sen. Men ja. Men jag ska inte svära, men jäklar vad läskigt det var att köra 225. Allting blir så himla... Det blir som en liksom smal tunnel sådär. Alla liksom små svängar känns som att de är så här V-kurvor och sådär. Man kan ju tänka mig när man kör 500. Då måste man ju... Sitter man där och tänker, ja, men jag har åtminstone en overall på mig.
Frågan måste ställas, Ida. Hur snabbt har du kört utanför raserbanorna?
Ja, vi körde ju också autobahn här nu då med min Hellcat. Jag tror, vi var nog närmare 300 i alla fall.
Vad är en Hellcat?
En Dodge Challenger Hellcat. Så det är liksom en bil då.
Så som
717 hästar.
Jaha.
Som vi har haft när vi har åkt liksom på event från Sverige till Tyskland och sådär då.
Mm.
Så ja, och jag har kört en AMG Mersa också där. Som, den gick nog också närmare 300 där. Så.
Men det är inget ovanligt, för när jag körde 200 då var det så här folk bakom mig som man såg.
Som tutade vill om liksom.
Helt otroligt hur man kör.
Ja, alltså, autobahn är ganska, det är ganska speciellt, men där kan jag också tycka att jag tycker ju personligen att jag kör hellre snabbt liksom på banan än i trafiken. Jag gillar inte att köra snabbt i trafiken, för det finns så mycket andra folk där, om man säger det snällt.
Gubbar i hatt. Ja. Gubbar i hatt kommer där då ska man
vara. Ålänningar Alfa Romeo som bara, nu ska köra med 200 varför jag kan.
Vi åkte ganska mycket motorcykel förut också. Då var det sådär att ja, men min sambo körde mycket och jag åkte mycket bakom. Och jag menar, du behövde inte köra fort, men någon bara helt plötsligt tyckte att här svänger jag utan att blinka, eller här, ja, här ska jag in och sådär. Så man måste alltid tänka för alla andra, vilket gör att köra fort i trafiken, nej, det är inte smart. Men köra fort på banan, det är en helt annan grej. Då kan du fokusera bara på din grej utan att behöva tänka åt alla andra också.
Hur som helst, så det här året nu 2023 som vi tog farväl av nyligen. Det blev nog ditt genombrottsår, får man säga, inom Top Fuel, eller hur?
Ja, inom Top Fuel, absolut. Jag menar, vi satt ju ett Europarekord redan i fjol, vilket var jättestort. För det första så 2021 när vi tog licensen så vart vi väldigt uppmärksammade för att när jag tog min licens så körde jag snabbaste licensrepan någonsin, och det var i sig liksom fjärde snabbaste tiden i Europa. Så jag vet att vi hade väldigt mycket ögon på oss liksom när vi kom in på vår första säsong då 2022, och då satt vi ett Europarekord på första tävlingen egentligen 2022, och så vann vi vår första tävling i mitten på säsongen då, i fjol. Så att jag menar, det var en väldigt bra rookie-säsong, om man säger så. Men det vi gjorde i år var ju väldigt unikt, för att vi vann alla tävlingar förutom två som regnade bort, så där var det ingen vinnare. En av dem så var vi fortfarande kvar i semifinalen när det liksom avbröts. Den andra så åkte vi ut i semifinalen. Så att vi har förlorat en runda på hela året. Och det har inte vunnit någon annan vinnare än oss liksom, eftersom den enda tävlingen vi förlorade så vart inte avgjord eftersom det började regna. Och så satt vi två nya Europarekord. Vi förbättrade vårt eget Europarekord i tid, och så satt vi ett nytt Europarekord i hastighet. Så att det har varit väldigt unikt. Ja, när vi kom in på sista tävlingen så behövde vi egentligen bara, vi började bara köra första kvalrepan, så hade vi redan vunnit EM, och det är ganska sällan som man vinner så dominant, om vi säger så. Så att det, självklart har ju det uppmärksammats väldigt, ja, väldigt mycket.
För två år sedan så intervjuade jag dig för Ålands Handel. Då stod du på kanten till att ge dig in i Top Fuel-historien.
Ja, jag tror jag precis hade tagit min licens då. Exakt. Och skulle börja min första säsong. Ja.
Och då hade du höga förväntningar, och de där har ju stärkts eftersom resultaten har gått din och er väg också. Men ändå, blev du överraskad eller inte när du fick erbjudandet från USA? För nu kommer du att växla upp rätt rejält. Ursäkta uttrycket.
Alltså, jag har ju jobbat för det här ganska länge, och jag har ju liksom velat till USA. Och det började också med att när jag visste liksom att jag ville till USA, så kollade man ju alla möjligheter. Och när man märkte, det här är ju inte mitt första erbjudande, utan jag har ju fått flera erbjudanden. Och dels har jag tackat nej till erbjudanden genom åren nu, som jag känner att erbjudanden kanske inte har varit tillräckligt bra. Det har inte varit team som har varit tillräckligt starka, att man har känt att man har haft den möjligheten att visa vad man går för, och även för mina liksom partners och sponsorer, att man har känt att det måste vara bra nog för att kunna ta med dem liksom. Jag kan inte ta med världsledande företag som är jättebra och säga liksom att ja, vi kommer nog inte kvala, vi är inte tillräckligt starka för det. Det funkar inte. Så att jag har tackat nej till mycket, och det har varit det här man behövt ha is i magen och liksom bara tänka att ja, men det kommer komma något bättre. Och jag hade faktiskt ett jättebra erbjudande på bordet här i slutet på min säsong, som jag funderar väldigt mycket på innan erbjudandet som jag faktiskt tog kom. Så att de två kunde jag ställa mot varandra och liksom se vad som skulle vara bäst för min karriär. Och jag känner att jag har gjort rätt val med rätt team och allting. Men jag trodde inte att jag skulle kunna sitta och välja mellan två liksom team som slåss om mästerskapen och är några av de bästa där ute, att jag kunde välja liksom vilken av dem jag skulle välja. Det var nog en situation som jag inte har sett mig i.
Det blev GCM Racing då i NHRA, som är den då största klassen i Top Fuel.
Ja, eller största serien. NHRA största är ju en serie.
Okay, ja. Och där blir du kollega med en som heter Tony Schumacher, som typ vunnit allt som finns att vinna.
Ja, han är ju den som har vunnit mest någonsin i Top Fuel. Han har ju 8 världsmästertitlar och har ju vunnit liksom ofantliga mängder tävlingar. Och han är ju, ja, det är många som säger att han är ju den bästa föraren som finns liksom inom sporten.
Nu blir man ju nyfiken på släktskapet där, med tanke på hans efternamn. Är han...
Nej, hans pappa heter Don Schumacher och han är en riktig liksom pionjär inom motorsporten och har gjort jättemycket för sporten. Don Schumacher Racing är liksom det största teamet du har kunnat köra för. Han, Han gick bort igår. Don Schumacher. Och han, det är verkligen så här, han är en legend inom sporten. Mm. Och att han har väl haft, ja, han har väl det teamet som har liksom fött mest mästare, om man säger, inom dragracing-världen. Så han slutade då för några år sedan. Han har haft lungcancer och hans son då fortsätter köra, och det är JCM då som har liksom tagit över efter honom, haft honom som mentor. Så att det blir lite som det nya DSR då, Don Schumacher Racing.
Wow, känner ingen press då, för nej, de vill exakt att du ska ta över efter det sen då?
Alltså tanken är ju att Tony ska köra ett bra tag till, men det är klart att när Tony vill stiga ur sätet så är ju tanken att jag ska vara den som kan träna upp nästa förare sen då. Så att det är klart att det finns lite press.
Dina framgångar nu under 2023, de har resulterat i att plötsligt visste alla vem du var, och alla ville adoptera dig. Aftonbladet var snabbt upp och sa att det här är vår svenska dragracingstjärna. Carina Bergfeldt ringde och där satt du i tv-soffan bland alla kändisar som finns i hela världen nästan. Du bor i Jomala.
Mm.
Frågan måste alltså ställas, även om den kanske är ointressant. Känner du dig som svensk eller ålänning?
Alltså jag är född i Sverige. Ja. Men jag har alltid sagt att jag är åländsk, eller jag känner mig åländsk. För min mamma är från Åland. Jag har egentligen hela min släkt här på Åland. Jag är född med finskt medborgarskap och har ju haft hembygdsrätt liksom sen jag föddes. Vi flyttade hit när jag var 12, så jag har ju levt största delen av mitt liv här på Åland. Så att jag har alltid sagt att jag är åländsk. Jag är med i OMK och liksom pushar för det. Men senaste året så har jag ju kört för Sverige. Så det är också därför som jag känner mig nog som att jag är svensk och åländsk, men det är klart att Åland är ju mitt hem, och det är ju, jag har ju känt mig väldigt åländsk. Det här har varit en svår del för mig, för när jag bodde i Sverige så körde jag ju för Sverige. Så körde jag för Sverige i många år. Flyttade över till Åland, och när jag skulle börja köra motorcykel så kunde jag inte köra för Sverige, för att du fick inte då ha svensk motorcykellicens om du inte hade en adress i Sverige. Så jag började köra för Finland. Jag kände nog att jag varit väldigt bra omhändertagen i Finland när jag körde motorcykel. Vart liksom uppmärksammad för det jag gjorde och så. När jag gick över och skulle köra bil så valde jag att fortsätta köra för Finland. Men det funkar inte så bra. Dels jag fick bara information på finska. Jag kunde inte liksom få hjälp med saker på svenska. Det var tydligen 3 prisutdelningar i Finland. Jag var inte bjuden på en enda. Jag fick mina priser liksom hemskickade i brevlådan. Det var inte så himla roligt när man liksom kommer och öppnar och så ser man sen bild på de andra som har varit liksom med och vunnit priser, står och tar emot dem på scenen liksom på de här, och jag har inte ens fått ett meddelande. Av den ena hade jag fått ett mail som var en pdf-fil på finska, så att jag kunde inte se den, jag kunde inte översätta den, jag förstod inte vad det var liksom. Så att jag valde att gå tillbaka och köra för Sverige, där jag känner att där de vill ju att jag kör för dem. Jag känner mig ju, jag har kört med svensk licens liksom hela mitt liv. Jag representerar gärna. Jag har Järfälla automobilklubb som jag körde för när jag var liten. Det var där liksom jag bodde. Det kändes lite som hem för mig att börja köra för dem igen. Men jag har ju fortfarande, även om jag har kört med svensk licens och kört för Sverige i år, så har jag fortfarande varit med i OMK och vill liksom visa att det är Åland. När jag anmäler mig så anmäler jag mig under åländsk flagg, och alla som pratar om mig när vi är på tävlingen, och då säger de, här kommer Ida, hon är från Åland, och liksom förklarar så här. Så att jag har varit väldigt stark med att jag vill representeras som åländsk, men som sagt kör under svensk flagg. Men där har jag varit lite svårt. Jag menar, jag såg nu när jag var med på Bergfält, så såg ju vissa kommentarsfält här på Facebook började dels gå runt att ja, det var väldigt dåligt om mig att jag inte sa att jag var från Åland. Jag fick ju inte presentera mig när jag var där, utan jag var ju där och ställde, jag svarade ju på frågor, att det var lite svårt att klämma in bara, ursäkta, jag vill bara säga här sen att jag är från Åland.
Får man hälsa?
Ja, exakt, jag hälsar till mamma hemma på Åland. Men däremot så jag såg ju själv att, jag menar, bara statistiken över hur många som hade varit in på min hemsida efteråt och som hade gått in och tittat, det var väldigt mycket efter det, och då står det ju direkt, det står på min hemsida att jag är från Åland, det står på Wikipedia att jag bor på Åland liksom. Så att, men sen så kom ju nästa här då på Facebook, att jag fick ju inte ens säga att jag var från Åland, för är man inte född på Åland så är man inte ålänning, och att det var pinsamt att jag kallade mig åländsk i media.
Nej, det där får, så att det där är lite svårt liksom. Det där får du bort sig ifrån, för hos oss så är man ålänning om man bor på Åland.
Ja, så har jag alltid känt.
Ja. Om man anser att man är ålänning så är man ålänning.
Ja, till och med det.
Så,
ja.
Så har jag känt.
Här är det så.
Men om man får vara lite djävulens advokat, vore det inte smartast av dig att bara säga att du är svensk? Speciellt när du far till USA. Alltså Sverige, är ju en betydligt större marknad. Det finns mer människor där. Mm. Och Sverige är ju mer känt i USA än Åland. Får vi väl ändå erkänna. Varför?
Ja, alltså, och det är nog så att när jag är och jag är någonstans inom Europa eller inom Norden och folk frågar var jag är ifrån, då säger jag ofta att I'm from a small island between Sweden and Finland. Mm. It's called Åland. We speak Swedish but we're Finnish. Då drar man hela den liksom.
It's kind men, of complicated.
Ja, exakt. Men däremot är jag i USA eller så, någon frågar var jag kommer ifrån, då svarar jag oftast att jag kommer från Sverige.
Ja.
Och det är ju inte fel heller, för att jag är ju född i Sverige. Ja. Men en stor del av det är ju också att jag pratar ju svenska.
Mm.
Så att det är lite svårt att förklara. Jag kommer från Finland. Ja, så du pratar finska. Nej, jag pratar svenska. Och då blir det den här långa liksom. Så det beror oftast lite på hur mycket man kan förklara. Har man tid att dra hela att jag kommer från Sverige men jag bor i Finland och liksom, ja, att Åland där. Och då drar man hela raderamsan. Men om de bara frågar var kommer från, då är det enkelt att säga Sweden.
Jag gjorde faktiskt exakt likadant när jag bodde utomlands. Fast jag är inte svensk. Alltså jag pluggar i Sverige och sen får jag utomlands till Singapore och Malaysia och allt möjligt. Då sa jag att jag är svensk. För annars börjar man förklara det här. Jaha, för en gång så sa jag att jag var från Finland. Och då var det så här, ja men här har vi någon som också är från Finland. Nu kan ni prata med varandra. Så var ju någon finland.
Ja, exakt. Det är precis det där. Jag vet.
Jag är från Finland men jag kan ingen finska. Det blir jättekrångligt. Där.
Jag har varit med om det där någon gång när man går igenom någon passkontroll. Och så tar de ens pass och så säger de liksom, ja men ja, kitos. Och säger, ja jag kan ingen finska liksom. Så kollar de på honom och bara, men det finns pass. Och så måste man dra den där förklaringen och så blir de lite sura och bara skjuter tillbaka det liksom. Mm. Så att, ja. Men det, jag känner mig åländsk. Jag representerar jättegärna Åland i allting jag gör. Sen är det ju så att ja, jag kör för Sverige. Och ja, jag är stolt över att köra för Sverige också. Jag menar, klubben jag har kört för i Sverige har varit bra. Och jag menar, de ringde ju mig från Svenska Bilsportförbundet bara häromdagen och liksom tackade för bra ambassadörskap och så. Så jag känner ju att jag är uppskattad när jag kör för Sverige. Och kanske inte kände mig lika uppskattad när jag inte varit inbjuden till prisutdelningar där jag skulle ta emot priser liksom på finska sidan.
Så det hade varit för många åländska idrottsmän genom åren, har det inte. Att åländska idrottsmän är ganska så här omilt behandlade av Finland överlag.
Ja, inte stämmer det där alltid. Jag tycker att vi hanterar dem ganska omilt själva rätt ofta faktiskt. För här krävs det ibland rätt mycket för att få de stora rubrikerna. Ja. Ida har dominerat den här racingen det här året. Big time alltså. Och det har nog inte blivit så hemskt mycket mer än notiser.
Nej, det har varit lite tråkigt. För att jag känner också att många gånger så... Dels har jag ju meddelat mitt schema när jag är väg och kör. Jag har ju sagt att det finns alltid information på min Facebook. Liksom, att man kan ta både bilder och texter därifrån. Och vi skickar ofta ut pressreleaser direkt efter tävlingarna också. Men allt som oftast så är det liksom notis. Ibland är det lite mera. Men det är oftast inte det här genomslagskraften som... Det känns som att det kanske inte riktigt förstås hur stort det är. Mm. Jag menar, ibland gör vi någonting som har varit väldigt stort och vi ser en notis på åländska sidan, men vi har liksom en hel sida i Aftonbladet eller vi har liksom en jättestort reportage i en amerikansk tidning eller så. Och då känner man lite där att ja, det är inte lätt liksom när... Ja, det finns kanske inte samma intresse för sporten heller, att man har förståelsen för hur stort det är. Det kanske är...
Det är kanske för smalt. Det är för smalt på Åland. Hur många motorintresserade finns det på Åland? Säg att det finns.
Tusen
kanske? Det finns jättemycket. Alltså, det är faktiskt jättemycket.
Vi drar till med 3 000 på Åland kanske.
Oh.
Då finns, jag tror då att finns det är mer, men jag förstår vad du
menar. Kanske det finns 700 000 i Sverige. Alltså den marknaden på Åland är så liten.
Ja,
så.
Men alltså, sen ska man tänka på det att alltså, Åland har ett otroligt stort motorintresse. Mm. Och som sagt, då kanske själva dragracingen är väldigt liten av det. Då. Men jag menar, vi har mycket motocross och folkrace, alltså motorcykel. Allt möjligt. Och om vi tittar på amerikanska bilar som, jag menar, min pappa har ju jobbat med amerikanska bilar många år. Jag gillar ju gamla amerikanska bilar. Vi har en Camaro 68 som vi håller på med. Och så här. Men då är det så här att utanför USA så är Åland det stället som har mest amerikanska bilar per capita, alltså per person.
Det är sant.
Alltså, ja. Och det, vi är mest i världen, förutom USA då, själva.
Nej,
så att jag menar, det har ju Bilsport har varit här och gjort reportage om det här. Det har varit, alltså, om man börjar kolla på det, motorsporten är otroligt stor här på Åland. Jag tror också att det är därför som kanske många blir, jag ska inte säga irriterade, men du förstår, det kanske är lite... Man kanske känner att motorsporten borde få ta en lite större plats i media. Eftersom jag förstår att fotboll är stort, jag förstår att det är enkelt att skriva om det för att det är här. Man behöver liksom inte göra en effort att åka iväg eller ha en reporter som liksom rapporterar om det hela tiden. Men det finns ett jättestort motorsportintresse. Och det här tyckte jag, jag var nominerad till årets Bragd 2019 när vi hade vunnit mästerskapet med motorcykeln. Och jag tror att vi var... Nu ska jag inte svära vid det här, men jag tror att vi var 4 eller 5 personer som röstades på. Och jag tror att vi hade vunnit bragden med alltså typ 52% av rösterna. Vilket betyder att det måste finnas ganska många som förstår värdet av motorsporten och hur stort det var. Medans, ja, nu kanske inte alltid media förstår det. Men jag tänker att de allmänna som läser det här borde förstå alltså hur stort det var. För det var jättestort. Jag var ju då alltså första kvinna som vann den serien och liksom det yngsta som någonsin hade vunnit den serien. Och bara det i sig.
Men jag tror de ibland, så här, jag ska inte hacka ner på media så, men de saknar ibland så här sinne för proportioner ibland också. För jag tänkte på det när jag skrev en bok om segling för några år sedan. Att ibland så här så kunde de skriva så här två sidor om någon sorts onsdagssegling där liksom ett gäng, ja, ska inte säga halvfulla individer, men du vet, hade trillat ner liksom till östra hamnen efter jobbet och seglade runt lite grann, så hade någon kommit för en annan och det fick två sidor. Och sen så här, någon månad senare så hade någon vunnit VM i Tyskland. Det var skitstort. Det får liksom det två meningar.
Ja, exakt. Och det där har jag känt någon gång, du vet, när man bläddrar i tidningen och så är det ett dubbeluppslag om att ett fotbollslag förlorade sin match. Och sen har jag en notis på sida två att jag har satt två nya Europarekord och vunnit en tävling. Liksom. Ja, då känner man lite sådär att ja, nu vill inte jag vara sån, men kanske lite mer plats skulle vara trevligt. Liksom.
Men du har nog lärt dig att ta plats. Du är ingen längre som man stuvar undan i en knut och säger nu sitter du stilla där Ida och håller tyst.
Alltså jag känner ju att när jag får prata om sånt jag tycker om, alltså dragracing och så, då pratar jag jättegärna och liksom tar plats inom det. Men jag orkar inte hålla på och tjata och skicka in att hej, kan ni skriva om mig för jag har gjort någonting väldigt stort. Liksom. Utan jag skickar ju samma pressreleaser till alla. Och som sagt då, om det varit en notis i lokala tidningarna och en hel sida i Aftonbladet från samma pressrelease, då tänker man ju att ja, lite mer kanske skulle kunna vara.
Du startade ditt företag som heter förresten Ida Zetterström Creative.
Mm.
Och du gjorde dig faktiskt, du skaffade rätt snabbt svart bälte i sociala medier. Jag följer dig på vissa plattformarna och du är väldigt skicklig på att, och produktiv.
Ja, ja, det är ju någonting som jag har jobbat otroligt mycket med och redan innan jag startade mitt eget företag så var det ju någonting som jag la mycket energi på just för att det är ju så jag tar hand om mina partners och mina sponsorer. Att det är ju, jag menar, jag sitter ju på en liten ö här då så att jag är ju lite långt ifrån alla andra. Men jag har ju otroligt många som ser det jag lägger ut runt om hela världen. Så att jag menar, när jag kommer in i USA, jag gjorde till exempel en så här autografsignering i USA i mars tillsammans med NHR. Då. Och jag hade ju folk som kom bara för min skull. Och det är också så här, det hade ju aldrig hänt om det inte hade funnits social media, om man hade liksom varit stark där och att folk hade följt den och ja, känt igen den och så här. Och då hade de ju undrat, vem är du och vad gör du? Liksom. Så att det visar ju verkligen hur, ja, hur mycket det betyder att man jobbar med det. Och samma med liksom mina partners. Jag har ju haft mycket starka amerikanska företag som sponsorer i år. Och dels har jag ju fått nå ut liksom till den europeiska marknaden, men också den amerikanska, vilket gör att jag kan ge dem en bredd som kanske vissa av amerikanerna inte kan för att de har störst följarantal i USA. Medan jag, om jag ligger på säg 300 000 följare totalt på mina plattformar, så är det ungefär 50-50 Europa och USA, vilket gör att företag som jobbar på båda ställen har ju en otrolig bredd. Liksom.
Jag blir nyfiken på vilka sponsorer du har. Nu får du ju en chans att nämna någon kanske. Alltså,
Edelbrock är en av de största jag har. Edelbrock Racing och Edelbrock Group, de har ju då Comcams och flera andra företag under sig. Ja. Det är ju ett jättestort amerikanskt företag, men som också finns liksom i Europa. Men när jag har växt upp i garagen med pappa så har det alltid varit Edelbrock-lådor. Det är ju liksom performance parts och sånt till amerikanska bilar.
Och nu sponsrar de det. Det måste ju kännas hur konstigt som helst.
Ja, alltså, jag är otroligt stolt över det eftersom det är ju verkligen ett sånt företag som är alltså, välkänt och jättestort inom industrin. Så att bara att ha dem med betyder ju väldigt mycket för mig. Och speciellt när de liksom, jag har satt ett möte med dem igår, de och min nya teamchef, och de liksom sa det att ja, men det här samarbetet vi har haft har varit så otroligt bra för Ida har sett till att vi har dragit in mycket pengar. För att vi har ju liksom gjort olika kampanjer tillsammans och vi har jobbat tillsammans med deras europeiska återförsäljare och så. När de säger liksom att när vi har gjort stora grejer tillsammans med deras europeiska återförsäljare och de kan liksom se att ja, men vi har ökat så många 100 000 i försäljning sen vi gjorde de kampanjerna med Ida, då vet ju jag att det jobbet jag gör för dem är ju värt. Många tänker så här att en sponsor, då har man liksom bara en logga på bilen. Men det är inte det handlar om, utan du ska ju, ja, det är ju ett jobb. Alltså man ser ju till att, att de ska få tillbaka minst mera pengar än vad de har lagt in. Så att det, sådana saker gör ju att jag blir stolt över att ha sådana stora företag med mig. Just när de kan säga att vi ser på svart på vitt att vi har dragit in sig och så mycket pengar från det här samarbetet. Liksom.
Du hade från början så hade du också Emstrand med dig. Du hade Lackcenter om ekonomen.
Ja.
De trodde på dig när andra kanske inte gjorde det.
Absolut. Och jag menar, Lackcenter, de har ju varit lite svårare haft med senaste åren bara för att de har alltid lackat mina motorcyklar. Och nu när vi inte har haft någon motorcykel så här, bilen har ju varit i England, så har de inte kunnat lacka den. Men de var ju några av de allra första som sa när jag pratade med dem. De sa absolut, det fixar vi. Och vi hade ju alltid snyggaste motorcyklarna på banan och allting var liksom fräscht och nytt. Och så, de har varit en otrolig hjälp. Och samma med ekonomen, de har liksom alltid varit, de är fortfarande med oss. Och ekonomen har ju hjälpt oss väldigt mycket på, ja, men på hemmaplan. Jag menar, vi har ju haft våran skåpbil till exempel som vi kör med liksom, när vi har åkt till olika tävlingar och allt sånt där. Det är ju alltid mycket reparationer som ska göras på den. De har hjälpt oss att se till att vi har fått rätt delar och fått hem grejer snabbt när vi behöver och sådär. Men sen också Emstrand som har varit liksom det viktigaste av mina sponsorer egentligen. Han har också varit en av dem som har trott på oss från absolut början när vi började med motorcykel. Och nu anledningen till att jag inte har Emstrand längre, det är egentligen bara för att Emstrand är ju Möckelstrand och det är färdigbyggt. Alltså det, i år så visste vi att det var sista året, för att i år var sista året som vi hade någonting att marknadsföra där. Då var de ju färdiga med sina lägenhetshus och så som de gjorde där. Men till nästa år så kommer det inga nybyggen just nu i Möckelstrand, så därför så har det fasats ut. Men det var ju, alltså för mig har ju det varit otroligt stort, just för att han, Janne och Eklunds bygg liksom har ju trott på mig från första stund, och de var ju med både när vi körde med motorcykeln, när vi vann liksom serierna med motorcykeln, när vi vann våra första tävlingar, men även när vi tog licens och liksom körde första stora säsongen då i Top Fuel. De var ju med även i år också, även inte som huvudsponsor, men i fjol så var de ju huvudsponsor i våran liksom debutsäsong i Top Fuel. Så det har ju varit otroligt stort, och även där liksom när han säger att han ser att marknadsföringen vi har gjort att han kan sälja mera lägenheter. Det är också någonting som gör mig otroligt stolt. För det är ju precis det handlar om. Att vi ska hjälpa varandra liksom och dra in pengar.
Nu så har du blivit uppmärksammad också i Finland i år. Du är nominerad till den finlandssvenska bragdmedaljen.
Mm.
Det är rätt stort. Det är vid sidan av konståkaren Mattias Verslöj och fotbollslaget Ekenäs IF. Båda sådana som faktiskt har satt fart på det finländska.
Ja, och där vet jag ju att, jag menar, Ekenäs fotbollslag, där har man ju, de har kanske lite flera som röstar än vad jag har där, så jag vet att jag har lite tuffa motståndare där.
Men, nej, vi ger inte upp, men, vi ger absolut
Men bara att vara nominerad till en bragd är ju otroligt stort. Jag känner ju att det är det finaste priset man kan få. Och som sagt, jag var ju nominerad till bragden här på Åland 2019, och det var jättestort för mig då, för att som sagt, jag känner verkligen att en bragdmedalj är ett otroligt liksom prestigefullt pris. Men även att bli nominerad på finska sidan var väldigt roligt, för jag visste inte att de hade koll på vad jag gjorde på så sätt. Så det var himla roligt, absolut.
Det blir ju en åländsk idrottsgala här också så småningom. Mm. Och där lär det ju bli storslam vad jag kan begripa.
Ja, vi får väl se.
Så där är det svårt att förutspå, för det där med att bli profet i sin hembygd, det är inte allra enklaste.
Nej, och jag är ju på svenska sidan också. De har en stor bilsportgala den 20 januari som jag kommer vara på. Och där ska jag dels få motta pris då för årets dragracingförare i Sverige, men även nominerad till årets racingförare liksom totalt i Sverige. Så då är ju jag och olika rallyförare och rundbaneracare och så här. Så att där har jag ju otroligt tufft motstånd, men där går det ju också att gå in och rösta liksom på det.
Hur blir din status där? Kommer du att sitta vid honnörsbordet eller barnbordet eller någonstans mitt emellan där? Sådär? Bara,
det får vi se. Jag tror jag sätter mig någonstans mitt emellan där. Jag tror ju det är samma sak där, att det där är ju ett otroligt svårt pris att vinna när man liksom ska slåss mot kända rallyförare och så. Men väldigt ärad att vara nominerad inom det. Sen är ju jag kanske inte världens bästa. Jag gillar inte att lägga upp så här, rösta på mig, rösta på mig, rösta på mig. Så att jag brukar lägga upp kanske en gång så där att jag la upp till bragden här nu, så la jag upp liksom att jag är väldigt ärad att vara nominerad, och att självklart så går det att rösta. Medan jag ser ju att vissa andra, när det är såna här röstgrejer, så är det ju sådär att det går ut nästan varje dag. Kom ihåg att rösta på mig, kom ihåg att rösta på mig. Och det är ju det där med, när det ska röstas om, så är det klart att det blir alltid lite, det är alltid lite svårare kanske. Men jag känner ju dock samma där, att även om jag inte skulle vinna liksom årets årets racare, så känner jag att det är väldigt stort att vara nominerad.
Jag har ingen skam i kroppen, så jag skulle nog lägga upp det där. Rösta på mig, rösta på mig. Har du skam i kroppen?
Ja, vi har inga dubier här. Vi säger rösta på Ida, säger vi. Ja. Och det är inget förslag, utan nu är det, betraktat som en order.
Ja.
Alla som lyssnar på det här ska rösta på Ida. För målet måste vara att vi ska ha Robert Gustafsson och göra Ida Zetterström.
Ja, det ska vara härligt.
Det
ja.
Måste bli det.
Ja.
Vi måste få en ny Jim. Vad heter han här? Han heter...
Tony
Rickardsson. Tony Rickardsson. Yes. Vi måste ha en ny Tony Rickardsson.
Ja, ni fattar inte vad du menar. Men aha, så han där komikern kanske göra en imitation. Då.
Ja, han gjorde en jätterolig...
Fredrik, du är fantastisk. Du är så med.
Ja, men,
Det var ganska många år sedan nu då, men han gjorde ju en jätterolig imitation av Tony Rickardsson.
Ja, men det var på 90-talet.
Ja, så... men den sitter ju med nu.
Ja, jo, det är
nu
jag faktiskt.
Jag är inte bitter. Nu vet ja. Du det än ändå.
Jo, jo.
På tal om att bli profet i sin hembygd och sånt, så är ju Minneapolis nu som du ska flytta till.
Ja, Indianapolis. Ja.
Indianapolis. Indianapolis, förlåt, Indianapolis yes. Ursäkta. Men det är ju liksom typ Betlehem för racing det.
Ja, speciellt IndyCar och drag racing. De har nästan exakt. Alla sin bas där, alltså 90-99% av dem. Sen är det ju så, det finns ett annat ställe i USA som heter Mooresville, och det där ligger nästan alla NASCAR-team. Men om vi snackar liksom IndyCar och drag racing, då är det Indy. Det är där det
var. Heter Indy 500, det är NASCAR också.
Ja, exakt. Alltså Indy 500, då är det ju IndyCar som kör.
IndyCar, yes. Okay. Mm. Man får dricka mjölk om man vinner.
Ja, exakt. Och där hade vi en svensk som vann här för några år sedan, Marcus Eriksson, som också bor där. Då.
Vad har du att se fram emot? Alltså, du tar med dig pick och pack och sambo och hela paketet och flyttar till...
Yes, så min sambo har också fått jobb där för ett team. Så,
och din sambo är Kim.
Yes, och han har ju meckat då på min bil nu då, och varit min cylinderhead guy, så kallar man honom, så han bygger topplock. så ja, han har fått jobb nu då på samma team som mig egentligen. Så det har varit klart häromdagen. Så han flyttar också med. Och sen pick och pack, ja, vi tar med oss lite kläder. Resten verkar vi göra oss av med. Det känns som att man börjar ju inte skicka soffor världen över. Liksom, så att det får väl skaffas nya grejer där borta.
Får du green card och sådana grejer
jag
också?
Jag håller på
nu,
och jobbar nu med advokater för att liksom lösa alla de här grejerna. Det finns någonting som är mer som ett sportsvisa, eftersom man har blivit handplockad liksom av ett team och komma dit som en atlet. Så det är inte riktigt samma som med green card. Men det är det vi håller på
att jobba med. Alltså man känns som man behöver en advokat vad man än ska göra.
Ja,
det är typ så här, ska green card, så här, ska du köpa ett hus, du måste ha en advokat, ska du liksom beställa middag, ja, det skulle nog vara bra en advokat som kan göra det åt det, typ, annars blir det lite kaos.
Ja, det är lite speciellt, det där är väl det enda jag känner att jag har ju ingenting som jag är nervös för så, utan jag känner ju att jag har ett riktigt bra team och liksom allting där, men det som kanske är lite jobbigt är att nu har man ju drivit företag här flera år och man har liksom lärt sig hur allting funkar och man är van med liksom hur man jobbar här och så. Det är väldigt annorlunda där borta. Så det är väl det som jag känner mer, att det är inte bara att åka dit och lära sig hur man ska köra en ny racebil och ett nytt team, utan du ska ju lära dig ett helt nytt liv liksom, hur det funkar där borta. Så det är väl kanske det som är mer nervöst än själva körningen.
Är du redo för det, känner du?
Ja, men det tycker jag. Alltså jag. Som sagt, jag har ju ändå jobbat för det här väldigt länge, så det var ingenting som bara damp ner i knät och så vart det sådär, oj shit, hur ska jag göra det här? Utan jag har ju mentalt liksom ställt in mig på det här väldigt länge, så att jag kände mig nog ganska redo. Det var ju sådär när vi hade liksom möte och de sa sådär att, ja men vi kör. Då var jag okej. Okay. Och sen sålde jag alla möbler dagen efter ungefär. Så, ja, nästan så.
Är målet att vara där nu liksom i 10, 15, 20 år? Eller?
Alltså så länge som jag kan. Alltså, ja. Det är ju det jag vill. Liksom. För man vet ju också att du blir ju inte liksom världsmästare på en säsong. Utan det är ju någonting man bygger upp. Så att, jag vill ju bygga upp det här så att jag kan vara så bra förare som möjligt och kan vara med och slåss i toppen där.
När man har sett dig från läktarplats så ser det ut som att du har haft en ganska tydlig bild över hur du vill ha ditt liv egentligen. Du blev elektriker, du jobbade som det några år, du tog steget vidare till att sköta om administration och marknadsföring och sånt här på Klingbergs ett tag. Du körde samtidigt motorcykel. Det var kanske en enklare klass att börja i på något sätt, det kan jag svårt att säga. Men i varje fall så blev du väldigt framgångsrik där. Men istället för att stanna kvar och klamra fast dig där så tog du nästa steg. Det var som en sån här liten gubbe i spelarna som alltid söker nästa nivå.
Ja, alltså,
är du framme vid bossen nu snart, eller hur?
Ja, alltså, det är lite roligt att det kan se ut så. För mig har det har ju tagit väldigt mycket nya vägar. Det har inte alls liksom egentligen varit så som jag har tänkt. Jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle köra motorcykel. Det hade inte varit på min plan. Utan jag har ju alltid velat köra toppfjul. Det är ju där jag är idag. Och jag hittar ju någon film på mig från tv då, där jag hade sagt liksom när jag var 8 år att när jag är 18 ska jag köra toppfjul. Sen blir man 18 och man inser att jag så enkelt är inte det. Liksom, att där, nej. Men och att köra med hojen var ju inte en lätt väg, men däremot var det ju en billigare väg. Det är ju billigare att racea med motorcykel än vad det är att racea med bil på samma nivå, om man säger så. Om man skulle tagit en motsvarande nivå för liksom Super Streetbike, så skulle ju det varit att köra typ ProMod, vilket är en väldigt dyr klass. Så att det var det jag klarade av liksom ekonomiskt. Och jag är ju så att om jag gör någonting så jag vill inte bara liksom vara med för att medverka, utan då vill jag ju bli bäst på det. Så att det var ju det att om jag valde att men det här är det jag gör, då får man ju se till att snöa in sig så pass mycket att man kan bli det bästa man kan. Liksom. Så det var ju det vi gjorde när vi började med motorcykel. Och det var ju samma med liksom mitt jobb. Jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli. Jag ville bli pilot från början. Jag gick Lusse ett år. Läste lång matte, lång fysik, lång kemi. Insåg liksom efter ett år i Lusse att ja, det kommer vara svårt för mig att jobba som pilot när jag ändå vill satsa på racingen också. Och insåg att jag skulle hellre känna att jag, när jag går ut skolan så har jag ett yrke, än att gå 3 år Lusse och läsa alla lång matte, lång fysik, lång kemi och sen helt plötsligt stå där och tänka gud, nu måste jag välja en annan skola, liksom, vet inte vad jag ska göra. Så att jag tänkte att det är bättre att jag utbildar mig till någonting som jag har ett yrke, men fortfarande läser kvar då på Lusse, så att jag kan fortsätta plugga om jag vill. Så jag läste ju ja, vad de säger, Lusse liksom på distans ungefär, om man ska säga, på sidan, läste klart de 2 åren jag hade klart där, och så gick jag ju till elektriker. Och det kändes väldigt bra för mig, för jag kände att när jag kom ut från yrket så hade jag ju en utbildning som jag direkt kunde gå in på, eftersom jag inte visste vad jag ville jobba som. Och jag hade jättebra år liksom som elektriker. Jag tycker att det var ett jättebra yrke, och det är alltid någonting jag kan falla tillbaks på. Men det var inte heller det originalplanen. Originalplanen var inte heller att jag skulle gå in och jobba som butikschef och jobba på den. Det var egentligen en som var sjuk, och de kastade in mig där och frågade, jag skulle kunna hoppa in ett tag, och sjukskrivningen var längre och längre, och sen fastnade jag där liksom, och sen kom in mer på marknadsföringen. Och det var samma liksom med motorsporten, att när jag väl började köra med motorcykeln och jag märkte att det här är väldigt dyrt, det var ändå dyrare än vad jag hade förväntat mig, då märkte jag att okej, om jag ska ha sponsorer, hur ska jag göra då? Jag måste jobba med marknadsföringen på det. Och sen allt sånt där har liksom, det har varit som pusselbitar som alla hör ihop. Och jag visste ju att jag ville till toppfjul, men jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig dit. Men jag kan ju säga att all framgång vi hade med motorcykeln gjorde ju att dels byggde jag ju ett namn för mig själv, och jag fick väldigt starka sponsorer som trodde på mig. Både här på Åland, men också svenska och amerikanska sponsorer. Vilket gjorde att när det var dags liksom att jag kunde ta steget i toppfjul, så kände jag ju att jag hade lagt tillräckligt med byggstenar för att få rätt personer med mig liksom.
Så det som ser ut som planerat, så egentligen
det var en massa, kanske ganska oplanerat. Det är mer det här. Ja, alltså det är egentligen lite så där att jag skulle ju gärna vilja säga att allting var planerat, men det är det inte, utan det är egentligen så att man har sin, jag har haft mitt huvudmål och min plan, och det har aldrig försvunnit. Men vägen dit har varit väldigt annorlunda mot vad jag hade trott att den skulle vara, men det är mer så där att varje gång man märker att okej, det här originalplanen funkar inte, istället för att sätta sig ner och tycka att ja, det var tråkigt att det inte funkade och synd, då får man ju liksom se hur kan jag göra det annorlunda. Hur kan jag anpassa det så att jag kan komma dit jag vill?
Som flygrädd så är jag glad att inte bli pilot. Tänk om man ska komma ombord och bara välkomna kapten Zetterström. Jag hade egentligen velat bli dragracingförare, men nu är jag er pilot istället.
Ja, nej, det kanske.
Life is under your seat.
Kan jag få gå av?
Exakt. Börja rejsa med en annat plan där uppe.
Nu är jag klar.
Du har sagt tidigare att under din tid som MC-förare, så då tvingades du själv ta lån för att köpa dina hojar och sådär. Då tar riskerna.
Ja.
Är det samma risker det handlar om nu, eller är det någon annan som tar de riskerna idag?
Alltså, när jag körde med motorcykeln, då var det ju så att när jag ville gå och ta nästa steg, då fick jag ju ta lån och liksom lägga mycket risk på mig själv. Sen har det ju varit så att inom liksom det här också, det är klart att mycket av riskerna har ju varit på mig när jag har jobbat med toppfjol också. Jag menar, det är ju lite det här, du måste signa upp dig för en hel säsong för att kunna ha någonting att sälja, om man säger så. Men att signa upp sig på en hel säsong, då vet jag ju hur mycket pengar jag måste dra ihop. Och där är det ju så också att jag kan ju inte säga till en sponsor jag behöver si och så mycket liksom för en säsong. Det är inte så man sköter ett sponsoravtalssamtal ändå. Men alltså om jag vet att så här mycket behöver jag, om inte jag kan lova att vara på alla tävlingar, då kan jag ju aldrig få till ett avtal. Så att det är lite det här att du måste liksom våga lova att du kommer få tag på pengar innan du vet att du får det. Liksom. Och lite så har det varit hela tiden. Det är ju en stressig situation man sätter sig själv i. Men det är ju också lite det här. Jag har ju lyckats alla år att liksom lösa de här problemen, om man säger så. Nu när jag går till USA, mycket ligger ju fortfarande på mig med sponsoravtal och partners och sånt. Men skillnaden är ju nu att jag inte är ensam med det. Jag menar, jag har haft ett otroligt bra team i Europa och på banan så är ju vi tillsammans. Men så fort jag åker ifrån banan så är det ju jag själv som jobbar med allting. Det är ju jag själv som sköter marknadsföring, social media, sponsoravtal, alla liksom bygga upp allt sånt, vilket är, det tar otroligt mycket tid, och det är otroligt, ja, mycket jobb liksom och mycket att ha i huvudet hela tiden, och jag har inte riktigt haft någon jag kan bolla idéer med, jag har inte haft någon som jag kan liksom prata om det som förstår, om man säger så, och det är väl det som kommer bli största skillnaden för mig, att nu helt plötsligt så har jag flera att jobba med, för nu är vi ju ett team liksom på den sidan också, inte bara ett team i depån utan även ett team på management-sidan bakom, vilket gör att för mig så blir ju, alltså det kommer göra en otroligt stor skillnad för mig.
Får jag fråga hur det liksom ser ut så här med pengarna, de pengarna som du lever på, du får dem genom alltså sponsorskap och prisintäkter då, eller hur liksom, hur lever du?
Nej, ja, exakt. Det är en bra fråga.
Nu får du lön från teamet?
Nej, alltså jag nu när jag kör i USA, ja, nu är jag ju avlönad förare liksom, så okay. Nu får jag ju lön. Så att jag hjälper till att dra in pengar till teamet, ja. Men sen jag har liksom en sett lön, så att jag har pengar nu så jag klarar mig. Men okay. Så har det ju inte sett ut tidigare. Nej. Utan det är ju jag själv som har drivit allt. Jag har ju aldrig liksom haft tillräckligt med sponsorpengar att det har varit över, att jag har kunnat ta ut till mig själv. Mm-hmm. Utan jag har ju alltid liksom behövt använda allting till racingen. Prispengarna går inte till mig, utan prispengarna har gått till teamet okay. som jag kör för. Så att det jag har levt på är att jag har ju tagit otroligt mycket andra jobb runt omkring. Att jag tog ett jobb med STCC, ska jobba som depåreporter med dem. Jag har jobbat med Dodge och gjort reklamfilmer liksom med dem då, som finns på deras YouTube-sida. Jag jobbade på radion, morgonshowen liksom, för att dra in lite extra pengar. Och så har jag byggt lite hemsidor åt folk, hjälpt folk att hantera deras social media. Jag har tagit på mig otroligt mycket jobb som inte har med racingen att göra, bara för att få tillräckligt med pengar i fickan för att kunna betala.
Men som du kan ha fått tack vare racingen, att den har varit som en plattform som gör att du kan jobba som det ena med det andra. Liksom.
Ja, alltså det ska jag väl säga, för att jag kan ju planera min tid mera anpassat. Så är det ju.
Vad får du i månadslön nu? Är det så här galet mycket?
Nej, det är det inte. Alltså, ja, jag önskar att jag skulle kunna säga det.
Men är det bättre än på Klingbergs eller sämre?
Ja, men det är nog lite bättre. Det
lite
är
bättre? Det. Men, ja, men vad bra. Ja.
Men, nej, men det är också så att allting är mycket dyrare i USA. Så att jag kommer ihåg att först när jag såg att ja, men det här kommer jag ju klara mig på. Liksom, jag är van att leva på typ ingenting och skorpor nu liksom, de senaste åren. Så tänkte jag, men det här kommer jag klara mig på. Så började jag kolla på liksom, lägenhetslån. Så, ja, eller lägenhetshyror. Ska hyra en etta, kostar liksom $2,000. Vad är det som händer? Så man förstod ju ganska snabbt att det här att det är mera pengar betyder ju liksom inte att det är supermycket mera pengar. Men nu är jag i ett sånt stadie där jag kommer tjäna så pass bra att jag känner liksom att jag kan leva på det. Och det har jag ju aldrig varit förut. Och nu är det också så att första året jag kör så kommer jag inte köra en full säsong, vilket gör att det är ju inte en full lön heller. Okay. Så att det finns ju möjlighet att utveckla där. Och även om man inom dragracingen inte kommer till ett sånt stadie att du tjänar pengar som de gör i liksom Formel 1 eller NASCAR eller IndyCar eller så, det dit når du inte. Men du kan tjäna så pass bra liksom att du kan säga att ja, jag har en bra lön. Liksom. Mm.
Det där ska vi återkomma till lite, men vi ska börja knyta ihop den här podcasten idag. Men sen när degen börjar komma in på allvar, så då är det bra att ha en sån här kompis som Fredrik, för han brukar tips om vad man ska göra när det blir för mycket.
När det blir för mycket? Jag har inte så mycket erfarenhet av det här att det blir för mycket pengar. Så det är bra att jag vet att jag kan ringa någon i så fall.
Ja, det finns alltså en sån här en efterfrågan på Fredriks tips i denna podcast. Och vi ska ta den innan vi går över på hyllningar innan vi avslutar det hela. Fredrik, du har läge nu att verkligen presentera veckans gubbaktie.
Veckans gubbaktie.
För mig och för Ida och för alla andra som är intresserade.
Vi kan ju dra en liten recap. För att göra en lång historia kort så försöker jag varje vecka ha en gubbaktie som jag väljer ut. Och sålningen är jättehård. Alltså det ska vara bolag som de går med vinst och de växer och de har aktieutdelning och de har inga skulder. Och
de ska vara
väldigt tråkiga och gubbiga. Så bara att komma med här, bara att bli nominerad eller bli en gubbaktie, då är de jättebra. Så, okay. Sen ger de betyg 1-5 liksom så här internt. Men bara om man får en etta, det behöver inte betyda att man är dålig. Tvärtom så har man liksom klarat en väldigt hård cut innan.
Men då är man bara lite gubbig liksom?
Då är man, ja, precis. Eller för dyr eller någonting. Okay. Det är ogubbigt att vara dyrt. Gubbar gillar billiga saker.
Jag förstår.
Ja, nu ska vi se. Det där var den roliga delen. Nu kommer du förmodligen att somna här, men ja. Veckans gubbaktie, du spänner, Jörgen.
Jätte.
Ja. Det blir Tieto Every. Känner ni till dem?
Äntligen.
Nej, inte Ida där, Jörgen.
Allt mer känner mig som de här som står utanför i börshuset när de tillkännagör Nobelpristagare i litteratur.
Det lät nästan som någon sån här DJ. Presenterar.
DJ Tieto Every.
Jörgen, Tieto Every.
Du ropar äntligen. Nej, det är väl stort bolag det här. Börsvärde på 2,5 miljarder euro. Ett av de stora bolagen i Finland. Det är ju en finländsk IT-koncern. Som bildades på 60-talet där man började utveckla och underhålla datasystem åt finska banker och företag. De hade ju inte så villiga sådana på 60-talet, det var ganska små historier. Men det där, det blev ju liksom större det här med datorer. Mm. Det kanske ni vet.
Ja, lite grann.
På 90-talet så här, det var internet kom och sånt. Och det var ju en väldigt stor IT-bubbla runt 90-talet, där 99 och 2000. Och så där. Då var man ju jättestora.
När faxen försvann.
Ja, då, vet man vad man hette då? Tieto Enator, kanske ni har hört
det, kommer jag ihåg.
Ja, de fusionerades med svenska Enator och då blev de jättestora.
Tieto Enator, så hade vi nästan på gång att sälja ett redaktionellt system till Ålandstidningen strax efter att vi gjorde oss kvitt med stentavlorna.
Okej, okay. Ja, men de var stora då och de är stora idag. De bytte namn till bara Tieto sen då, men sen fusionerade de för 4 år sedan med norska Every. Så då bytte de till Tieto Every då igen. Då, så här.
Tieto Every.
Ja, och då ska man ju, vad tjänar de här pengar på idag, tänker man tänka sig. Datorer då, men de tjänar mest pengar på konsultrörelse. De är som massa IT-konsulter. 10 000 IT-konsulter springer runt då. Säger hur man ska göra.
Konsultar och grejer,
precis.
Och de är köpvärda, säger du nu?
Ja, och sen har de... Ja, du vill hoppa fram till det redan. Jag har lite kvar att berätta om dem.
Du vet, vi har med en drag racing drottning att göra. Det är inte så att man har...
Speed is the essence.
Det är inte maraton hela tiden.
Ja, men... Får hoppa vidare till det då. Kan säga bland de största ägarna, finska staten igen. De äger typ allt.
Okay.
Ja, som vanligt då. Och även Krista Gardell, den fina
gamla luringen.
Den gamla luringen som driver Europas största aktivistfond. Han är som vårt svar på vem ska vi ta? Han här gamla gubben, vad heter han?
Han är jävligt bra på tennis i alla fall.
Han är bra på tennis.
Faktiskt.
Ja.
Han är som han här som inte har dött i USA.
Trump?
Nej, den Biden. Andra. Nej, Buffett.
McEnroe, Buffett, ja just
ja,
det.
Warren Buffett, okay. Exakt. Ja. Fast kanske bättre på tennis.
Ja. Okej, okay. Men varför är de här köparna eller intressanta? Ja, för det första så, de är ganska kassa det här. De är ganska dåliga.
Okej.
Okay. Ja, runt år 2000 så kostade en aktie 80 euro. Idag kostar den typ kanske runt 20. Så, de står ju på toppen liksom runt innan IT-kraschen sådär. Och de är rätt kassa. De säger att de ska växa med 8-10%. De gör aldrig det. De växer med 4-5 och sådär. De är ganska så här rövaktiga och stora och det, ingenting funkar. Men de växer ändå helt okej. Och de tänker framöver att renodla sina verksamheter. Så de tänker börja knoppa av massa verksamheter och sälja ut dem och sådär. Och det gillar vi. Det tycker vi är bra. Eller jag. Ja.
Tieto Every alltså. Ska jag vara dem så tycker jag att de ska slå en signal till Ida Zetterström. Det låter som att hon har en del att lära dem faktiskt.
Ja, jo, precis. Men så det här
när det gäller om tillväxt, att nå ut, att gå global och så vidare. Mm.
Men det här är ett klassiskt case av att Man kan ha ett väldigt dåligt bolag, men om det blir riktigt billigt, då kan det ändå vara bra. Så det här kan vara en sån liten chansning, men det kan inte bli så mycket sämre, tänker jag. Ja. Det var veckans guldaktie.
Vad säger du? Skulle du vara redo att gå in i Tieto Every?
Jag kanske inte sålde in dem jättebra här nu.
Ja, men som sagt, jag visste ju inte vem de var, så det känns ju som de skulle behöva nå ut lite, så kanske vi skulle kunna ha lite deras namn här på bilen kanske, och köra lite marknadsföring så folk förstår vad de är.
Direktavkastning på 6,8%.
Det är inte,
det ska man inte
bara. Det låter ju som de har lite pengar. Så
det finns pengar att dela ut här. Ja. Alltså, dolda värden och sånt.
Så vi kan ju se till att folk vet vem de är också. Då.
2 av 5 gubbar får de.
Vore det sekunder så vore det ungefär dubbelt så långsamt som Ida kör 402 meter.
Om Tieto Every vore en drag racing stall så skulle det inte gå jättefort.
Så skulle det inte vara så hemskt.
Men om det är så här att alla andra får motorhaveri, vilket kan, alltså så här, alla andra bolag i hela världen, och så då kan de här typ få förbi. Och det kan bli så.
Ja, man vet
så
aldrig. Alltså.
Det är lite sådär. Den går inte sönder i alla fall. Nej.
Tack Fredrik för den spaningen. Och tack Ida för att du har kommit hit. Nu ska jag vilja göra en slags option med dig då, eftersom vi har ett aktieprogram. Att sen när du blir världsmästare i drag racing så ska vi vilja ha dig tillbaks.
Mm.
Kan vi säga en deal med det direkt?
Ja, det låter som en bra plan.
Vi tackar för att du har kommit hit. Du har tagit hela världen med storm i år. Du har överträffat dig själv. Du har varit väldigt sympatisk i det att när du berättar om saker som du åstadkommer, så ser du alltid vi, för du inkluderar ditt team. Det har jag noterat.
Ja, man klarar sig inte själv. Och jag har haft ett otroligt bra team. Jag har ju racat i 20 år och jag har haft otroligt bra folk runt mig hela tiden. Men jag har aldrig haft ett team som det här. Det har varit teamwork utöver det vanliga, det måste jag säga.
Och nu siktar ni till nästa steg. Du har blivit hela Sveriges racingdrottning, men vi som vet att alla, om man är medlem i Ålands motorklubb, så då är man ålänning.
Ja, jag håller med.
Och det är svårare än så är det inte. Men vi önskar dig såklart lycka till, men innan vi slutar så avslutar vi med dig som alla andra. Vi hyllar någon eller någonting. Du är först i tur du nu.
Ja.
Varsågod.
Jag vill väl hylla alla som skickar snälla grejer i social media och liksom hejar. Och jag tänker, det är ganska mycket negativitet nu för
inte
tiden.
Inte gnällgubbarna.
Nej, exakt. Jag såg ju gnällgubbarna här nu då, som tyckte att jag inte var tillräckligt åländsk i Bergfält och att jag kanske inte var åländsk överhuvudtaget. Men sen ser man också alla som skickar så otroligt mycket glada hejarop och skriver liksom att de är stolta över att ha en ålänning, göra bra grejer. Och sånt gör mig väldigt glad och jag är väldigt tacksam. Jag har också sett många som kanske aldrig hört av sig till mig förut och som jag knappt vet vem är, som ändå skriver liksom att hej, vi följer dig och vi hejar på dig och så. Och jag tycker att det är stort att man gör det, för jag vet hur det är med att ge komplimanger. Många gånger så sitter man kanske hemma och ser på social media eller på tv eller vad det är, och man tänker att wow, vad häftigt, men man säger inte det. Så att jag vill slå ett slag för alla som säger det och
som faktiskt gör det.
Jag tycker att det är stort.
Det där är bra påminnelse, för de flesta människor är inte gnällgubbar, det måste
Nej,
komma
så
ihåg.
Är det ju, men tyvärr så hörs ju ibland gnällgubbarna mest. Så jag tycker att vi borde tysta ner dem genom att alla bara säga fina grejer, och att om man tänker någonting, att det kan ju vara allt från bara att man ser någon och tycker att gud vad snygg jacka hon hade, vad det nu än är, säg det när du går förbi. Du behöver inte, man är ju så bra på att säga till andra, jag såg någon idag på stan, hon hade så otroligt fin, vad det nu var. Men man säger det väldigt sällan till personen det faktiskt gäller. Och det är samma med liksom komplimanger i social media eller när någon gör någonting bra eller så. Jag tycker att vi borde alla bli ännu bättre på att bara säga fina saker, så att tack till alla som gör det.
Her, det där tar vi med oss. Fredrik, vem hyllar du då?
Jag fattar mig kort eftersom vi är lite behind schedule. Det åländska heavy metalbandet Contamination of Expressions.
Oh.
Man skulle nog vilja veta varför faktiskt.
Ni kan få höra ett smakprov efter vi har pratat klart.
Jaha, okej.
Okay. Så hör ni varför. De är skitbra. Ja.
Ett rockband, okej. Okay. Jag avslutar med att hylla faktiskt Jeff Bezos som fyller 60 år idag. Den 12 januari. Och det är rätt coolt på många sätt. Alltså, han föddes i Albuquerque, men han har också rötter till Älmhult i Småland.
Ja.
Vilket förklarar ganska mycket.
Samma som Kamprad alltså.
När man tänker efter. Han var från Agunnaryd. Jag är lite osäker på alla de där platserna i Småland. Men han var typ smålänning.
Mm.
Och plötsligt så faller alla bitarna på plats. Gör det inte. För han, från sitt eget garage, så byggde han någonting som gjorde egentligen lite som Ida. Han började på i liten skala och sen växlade han upp och växlade upp och växlade upp. Måste man förresten växla drag racing eller automat?
Det beror på vad du kör. På hojen så växlar det allting själv. När vi kör med toppfjulen så är det ingen växellåda, utan vi jobbar med som en koppling som låser upp ut efter banan istället.
Okay.
Men vi måste nog växla mellan back och framåt dock. Det gör vi själv.
Backar man i drag racing?
Japp, man gör faktiskt det. Man gör en burnout och sen backar man. Och det är otroligt viktigt att man lägger i backen och backar ordentligt. Mm.
Hur som helst så har Jeff Bezos byggt någonting som väldigt många, faktiskt hela världen, på olika sätt har dragit nytta på. Han har skapat mer värde och tillväxt, och det är på sin plats att gratulera för det. Vi har hört Ida Zetterström berätta om sitt liv och sin karriär idag, och vi ser väldigt mycket fram emot att följa den framöver. Och från Ålands Handel och vår podcast så har du alltid ett stöd. Den saken är klar. Och se till att köra ifrån allihopa.
Ja, det är det vi ska försöka med.
Tack för att du kom hit, och lycka till säger man väl inte, med skitrace säger man väl då.
Stort tack.
Fredrik, är vi nöjda för idag? Vad säger du?
Ja, vi är nöjda.
Tack och förlåt.
Tack och förlåt.
Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till, tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.